handlar om det chockerande. Att Gud har kommit ner och inte bara tagit boning ibland oss, men i oss. Att pingsten handlar om en berättelse där vanliga förvirrade människor, väldigt rädda människor som var väldigt obekväma, berätta om att de kände Jesus, hade en relation till Jesus. Rädda vanliga människor fylls med en kraft som förändrar deras liv för evigt. Och det är en kraft som är tillgänglig för oss i detta rum idag. Och därför vill vi fundera på det här. Vad handlar det här om och vad kan vi ta del av det som står där? Så om ni har er apostlagärningarna framme så kan vi börja med vers 1 från början. Och där står det så här. I min förra skrift. Redan här så avslöjar författaren att han har skrivit en annan skrift. Och det är Lukas evangeliet, en av evangelierna, en av biografierna om Jesus. Och så säger han, i min förra skrift, käre Theophilus. Theophilus är noga han som gett pengar så att Lukas kan forska och skriva och så vidare. Och så skriver han så här. Skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. I den grekiska grundtexten så sägs någonting mer specifikt. Jag såg att nu Bibeln tog med det. Men det sägs någonting mer specifikt än bara att Jesus, om allt som Jesus gjorde. Det som faktiskt står mer specifikt är att Lukas evangeliet handlar om allt Jesus började att göra. Det är ett ord där som inte våra översättningar har tagit med. Så Lukas säger så här. Min förra skrift handlar om vad Jesus började att göra. Där antagandet är att apostlagärningarna kommer att vara en bok som berättar om vad Jesus fortsätter att göra. Som är förvirrande för den som vet vad apostlagärningarna handlar om. För första kapitlet så färdas Jesus upp till himlen. Och sen handlar det om lärjungarna som lever kvar och försöker sprida evangeliet. Men vad första versen försöker signalera är att även om Jesus liksom fysiska gestalt är frånvarande så är inte Jesus egentligen frånvarande i boken utan i kapitel 1 så kommer Jesus stiga upp till himlen, sätta sig på sin tron och sen börja regera över sin kyrka och leda sin kyrka från himlen här ner på jorden. Och så säger Jesus så här att han ger lärjungarna ett löfte. Jag ska inte lämna er ensamma. Utan jag ska ge er kraft. Och i vers 8, vi kan gå ner till vers 8. Så får vi Jesus allra sista ord. Det är de sista orden Jesus säger innan han färdas till himlen. Så de sista orden de borde vara viktiga. Och han slutar med ett löfte. Och han säger så här. Men när den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De allra sista orden Jesus säger är att jag ska förse med kraft. Inte bara kraft allmänt liksom, utan kraft att utföra någonting så vackert, det Jesus håller på att fortsätta att göra. Kraft att få sprida de goda nyheterna. Kraft att få berätta för människor vem Jesus är och hur han förändrar allting. Så texten vi hörde läsas berättar när det sker. Så de här apostlarna, de är förvirrade, de är i Jerusalem. De har fått ett löfte men de är fortfarande instängda i en dörr och lite rädda. Plötsligt är det som att eld från himlen kommer och det fylls med kraft. Deras liv förändras för evigt. De blir frimodiga på ett sätt som de aldrig har varit. De blir snarare ivriga till att bara få berätta till varenda människa de springer möter att Jesus är på riktigt, att Jesus har dött för våra synder, att Jesus har uppstått från det döda. De börjar be för människor och människor blir helade. De börjar lägga händerna på människor och de fylls med kraft också. Så om igen så ser vi hur de goda nyheterna bara sprider sig i apostlagärningarna. Det är mycket motstånd, det är folk som förföljer dem och folk som vill slänga in dem i fängelset. Men trots motstånd så berättar berättelsen att genom denna kraften så sprids evangeliet från människa till människa till människa till människa. Och ingen kan stoppa det. Och när man läser detta så kan man känna, wow. Men det känns väldigt långt från mitt liv. Det låter jättehäftigt det här apostlagärningarna säger, men det bara känns väldigt, är det här verkligen för oss idag? I alla fall för mig. Och en bemärkelse absolut, apostlarna är unika. De lärde känna Jesus, de fick ett unikt ansvar att få bygga kyrkan från grunden. De fick en typ av auktoritet som var unik. Så en bemärkelse absolut, vi är inte som apostlarna. Men hela poängen i boken är att understryka att samma kraft som fyllde dem finns här och nu till oss. Det är därför jag vet inte om du har läst apostlagärningarna, men det är därför apostlagärningarna slutar jättekonstigt. De sista fem kapitlerna tycker jag är de mest, liksom, kanske bland de mest spännande sidorna i Bibeln. Det är sådana page turners. Man klarar inte vänta. Liksom. Så här, de är väldigt spännande de sista kapitlerna. Och de sista kapitlerna handlar egentligen om att Paulus vill till Rom. Han vill till Rom och det är en omständig väg, det är skeppsbrott, det är ormar som biter, det är gift och det är massa grejer. Läs det när det kommer hem, det är intressant. Och så när man precis i sista kapitlet Paulus kommer till Rom och man känner bara, det här har hela boken byggt upp till. Nu blir det spännande och Paulus ska få träffa kejsaren Nero. Vad kan hända? Och så beskrivs det egentligen så här, Paulus kommer till Rom, punkt, slut. Vi får inte veta. Vi får inte veta vad Paulus gör i Rom. Vi får inte veta om Paulus får träffa kejsaren eller så. Den slutar abrupt. Och som kristna noterat i generation efter generationer så är det poängen. Apostlagärningarna berättar inte en färdig berättelse med ett slut utan en pågående berättelse som fortsätter och fortsätter där Gud håller på att berätta om hur hans evangelium når ut ända till jordens yttersta gräns. Det handlar i slutändan inte om Paulus eller någon annan person. Det handlar om hur Jesus leder sin kyrka. Och poängen då är att bjuda in dig och mig till att få fortsätta berätta denna berättelse som Jesus berättar för världen. Så det denna boken borde väcka i oss är att vilja bli apostlagärningar 29 människor, alltså kapitlet som inte riktigt finns, fortsättningen av apostlagärningarna. Där vi, om vi vill att det som skedde i Jerusalem i apostlagärningarna 2 ska ske så också här i Göteborg, så kan vi få bli människor som ber till Jesus och säger, Jesus, vi ber att du ska få fortsätta berätta din berättelse genom våra liv. Vi överlämnar våra liv till dig, Herre. Vi ger våra liv till förfogande för dig, Herre. Men låt din vilja ske. Och det denna bok vill understryka är att om vi vill ta del av Jesu uppdrag, om vi vill vara med och se denna världen bli lite vackrare, så kan vi inte göra det utan Jesu kraft. Att utföra hans uppdrag går inte utan att få kraft från honom. Det går inte. Så hela denna boken är tänkt att få oss att längta efter mer av den kraft som Gud kan ge oss. Så vad är det här för kraft? Vad är det här för kraft som boken vill säga till oss att det här finns för oss? Det första vi kan säga är att denna kraften är en personlig kraft. Vad jag menar med det är att när Bibeln beskriver den heliga ande så är det väldigt viktigt att inte få en bild av en abstrakt kraft, ungefär som Star Wars, The Force, liksom så här någonting opersonligt vi fylls av. Utan det som beskrivs är att denna kraft är väldigt personlig. Det här är en person till och med. Det är Gud själv. Det är den heliga ande som har tänkt att kunna liksom fylla våra liv. Så Bibeln säger att det är omöjligt att vara kristen utan den heliga ande. För att bli kristen, för att bekänna Jesus som Herre på riktigt, är det bevis att den heliga ande finns i dig. Men det är också en bok som uppmanar oss till att vara öppna för att anden kan fylla oss med förnyad kraft, med förnyad liv. Men där minns vi att det är Gud själv som fyller oss. Det är inte som att Gud sitter på molnen och kastar ner lite kraft, utan det är Gud själv som fyller oss med honom. Så det är en personlig kraft. Den andra grejen vi kan notera är att det är en mäktig kraft. När folk fylls med den heliga ande i apostlagärningarna så händer konstiga saker. Folk blir helade, folk blir frimodiga, folk blir möter Jesus, deras liv förvandlas och om igen, så märker man att denna kraften gör mäktiga ting. Och det där kan se ut på olika saker, på olika sätt. Men en sak som den här boken understryker är mirakel. Väldigt ofta när man läser apostlagärningar så är det sjuka personer, trasiga personer som blir helade. En av mina favoritteologer är en som heter Craig Keener. Och han skulle skriva en bibelkommentar på apostlagärningarna. Och det slutade med att det blev världens längsta bibelkommentar någon människa har skrivit. Han skrev en bibelkommentar på 10 000 sidor på apostlagärningarna. Så det är liksom bra jobbat. Och så skulle han är liksom i den akademiska världen, men han är väldigt en person fylld av anden och sett liksom bett för sjuka, sett sjuka bli helade, och han vet att det är en verklighet. Så han ville skriva till sina liksom skeptiska kollegor inom akademin en liten fotnot där han ville säga att de här typer av mirakel som sker i apostlagärningar, de sker än idag. Så han försökte liksom ge några exempel på det. Och den här fotnoten blev längre och längre och längre och längre. Och till slut insåg han, det här är en tvåvolymers bok. Så han publicerade en tvåvolymers bok istället för en fotnot på 1400 sidor. Fantastisk bok där han pratar om dokumenterade mirakel över världen idag. Och han trodde redan på mirakel idag, men han blev liksom så överväldigad hur mycket det sker. Och jag har en svensk kollega som har gjort det här i svensk kontext, inte lika lång bok, men Mikael Grenholm har skrivit en liten bok om mirakel. Och det som knockas, jag också har varit med och bett för folk att se folk bli helade, men det är väldigt lätt att tänka att det här sker ganska sällan. Men det man blir liksom knockad av är den mängd av mirakel som sker. Och någonting Keener noterar i sina studier både om mirakel i Bibeln och mirakler i världen idag är att när kristna ber för kristna så sker mirakel, absolut. Det sker. Men det är som att det sker ännu mer när man träder in i ny mark. När folk är frimodiga ber för de som inte känner Jesus än. Det hindrar oss inte att inte be för kristna redan. Vi vill gärna öppna upp stationerna och be för dig oavsett om du är troende eller inte. Vi tror på mirakler idag. Men jag vill bara uppmuntra dig när du möter folk i din närhet som inte känner Herren. När de har krämpor, sjukdomar. Att bara enkelt fråga, får jag be för dig? För jag tror på en Gud som faktiskt kan hela. Om personen säger nej, fine. Liksom så. Sällan blir folk arga, man blir snarare tacksamma. Tack att du tänkte på mig. Men jag lovar dig, majoriteten kommer säga okej, lite weird, men vi testar väl. Men jag vill bara uppmuntra dig att vara frimodig. Att den kraft som verkade genom de här apostlarna är tillgänglig för oss idag. Men vi kan be att denna heliga ande kan få fylla oss, göra oss djärva, göra oss modiga för att be för människor och berätta för människor vem Jesus är. Så hur får vi del av denna kraft? Nu kan ni gå tillbaka till texten. Så går vi till vers 14. Hur får vi del av detta? Och då står det så här. Alla dessa höll
enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Det grekiska ordet för, som översattes i min översättning här, höll enigt ut, betyder egentligen att de var upptagna med. Alltså antagligen är de har prioriterat här, de har lagt undan någonting annat för att bli upptagna med det här. Liksom så här. De har planerat in det här, de har gjort sig upptagna för att be. Och det är min inbjudan till mig själv och till er, att om vi vill se det här, låt oss bli upptagna med bön. Låt oss få liksom prioritera det, planera bort saker för att vi ska be. Och det jag älskar är att det står att de också gjorde det här tillsammans. De planerade det här tillsammans. Och det är också någonting jag vill också bjuda in oss till, att inse att be om det här när vi möts är någonting vackert, och låt det få bli normalt. När vi möts kan vi be tillsammans, enigt, uthålligt. Herre, ge oss av denna kraft. Inte för vår skull, men för vi vill att evangeliet ska nås ut. Vi vill se människor förvandlas. Och därmed är bönen helt avgörande. Och då vill jag avrunda genom att ta er till Efesierbrevet 5. Ni får gärna slå upp Efesierbrevet 5. Så ska vi avrunda denna predikan med att notera en sak där. Och vi ska till Efesierbrevet kapitel 5, vers 18. Och då skriver Paulus så här. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och tala med varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Texten här uppmanar oss att uppfyllas av den helige Ande. Innan i kapitel 1 så har Paulus insisterat på att alla kristna har den helige Ande. Det går inte att vara kristen utan att ha den helige Ande. Men ändå så verkar han anta att det finns någonting viktigt att på något sätt positionera sig med en öppenhet att den helige Ande kan fylla oss med förnyad kraft, med förnyad liv. Och erfarenheten av anden kan erfaras jätteannorlunda från människa till människa. Det finns liksom inte en exakt erfarenhet som alla ska erfara eller någonting. Det ser så annorlunda ut. Men vad texten uppmanar oss till är att uppfyllas av den heliga ande. Och befallningen är befalld på ett märkligt sätt. Det är en befallning i en grammatisk term som heter liksom passiv imperativ. Anledningen jag säger det är för att notera det här är en konstig befallning. Det är som att jag befaller er att bli uppringd av din mamma. Okej, det låter som en befallning till henne. Men det är liksom en passiv befallning. Jag ska bli uppringd. Liksom så. Hur gör man det? Och här tror jag att hela poängen är att sätta sig i en position som välkomnar någonting. Den bild som hjälper mig en del är sömn. Jag är en sån person som har lite svårt att somna ibland. Så om jag har svårt att somna, då behöver jag vara lite strategisk. Det är dömt att dricka kaffe klockan 8 eller 9. Det är dömt att kolla på skärmen precis innan. Så det jag kan göra är att sätta mig i en position som välkomnar sömnen. Jag kan inte styra över sömnen, men vad jag kan göra är att sätta mig i en position som välkomnar sömnen i mitt liv. Jag lägger mig i sängen på ett skönt sätt och undviker skärm och så vidare. Och på samma sätt tror jag Paulus säger, sätt er i en position som välkomnar livet i den heliga ande. Och så tror jag att det han säger är exempel. Genom att tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Genom att sjunga och spela för Herren av hela våra hjärtan. Genom att tacka vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Så vad jag tror Paulus säger är att det finns ett sätt där vi kan positionera oss och välkomna det liv som finns från anden. Hur? Genom att lovsjunga Herren, prisa honom, genom att tacka honom, genom att be enigt och så vidare och uthålligt. Så positionerar vi oss på ett sätt där vi säger, kom heligande, fyll oss med din kraft. Det var det de första apostlarna gjorde och det är det vi kan göra än idag. Och det underbara med det här är att vi tror på en Herre som älskar att ge av hans goda gåvor. Som han säger, som jag ska läsa avslutningsvis i Lukas evangeliet kapitel 11, vers 11, så säger han så här. Finns det någon far bland er som ger en son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Och därför ska vi ta en stund i tystnad där vi både kan tacka Herren att han har gett den största gåva man kan få honom själv. Men vi kan också i tystnad be, kom helig ande för oss själva. Så vi tar en stund i tystnad inför vår Herre. Kom helig ande över oss på denna plats just nu. Herre, du ser de sår vi kanske kommer med, särskilt kanske kopplat till karismatiska sammanhang där det varit en betoning på anden som har varit osund, Herre. Herre, vi ber att oavsett om vi kommer hit känner oss trötta, utbrända, sorgsna, svaga. Herre, hjälp oss att se att vi är helt beroende av din ande, Herre. Överraska oss med vad det innebär, om vi har förutfattade meningar, om vad vi tror, vad det där måste innebära. Så ber vi Herre att du sköljer oss med ditt, liksom, din heliga liksom, vatten i våra sinnen, Herre. Och vi tackar dig att du är mitt ibland oss, Herre. Vi tackar dig att du villigt ger av dig själv till oss, Herre. Så ge oss av din kraft. I Jesu namn. Amen.